Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Vi är även denna vecka sponsrade av Studieförbundet Vuxenskolan. Mm. Jag drar igång en kurs om medberoende den 6 oktober. Det är en lunchkurs, den är digital och den är dessutom faktiskt ganska billig jämförelsevis. Och det är liksom lite det som är grejen med Studieförbundet Vuxenskolan. Att vem som helst ska ha råd att fortbilda sig, att lära sig någonting nytt. Mm. Att få upp ögonen för nya liksom hobbys och ämnen och sånt som man är sugen på att veta mer om. Och att få göra det liksom i en trygg miljö tillsammans med andra. Eller digitalt, vilket jag tycker är helt fenomenalt.
Jag tänker också att Studieförbundet Vuxenskolan var väldigt snabba med att starta digitala kurser under coronan. Och det är det som är den stora fördelen, att man kan ju liksom, var man än bor, man kan sitta hemma i sin fåtölj, och om du inte har, liksom, om du har småbarn som man inte kan lämna, om man jobbar hemifrån eller bor på landet. Det finns så många möjligheter. Om du bara går in då och det, så finns det ju så otroligt många härliga kurser. Stresshantering är en kurs som jag är väldigt intresserad av. Det finns bildterapi, antiinflammatorisk kost har jag också gått in och googlat lite. Det finns någonting för alla smak. Och jag kan känna så här ibland, egentligen spelar det inte så stor roll vad det är man förkovras i. Allt i det här livet är ju spännande på något sätt, som man inte kan så mycket om.
Verkligen. Och det som jag också vill säga om Studieförbundet Vuxenskolan, det är ju att det här är ju en, det finns ju en uppsjö av liksom företagshållare som har tagits in på den digitala marknaden, men Studieförbundet Vuxenskolan borgar för kvalitet. De har liksom hållit kurser i hur länge som helst. De kan det här med att hålla kurs, de har erfarna ledare som får gå utbildning. Jag har gått utbildning. Och det har varit helt fantastiskt. Gå in på www.sv.se och bara scrolla igenom alla deras fantastiska kurser. Vill du gå kurs på, så att säga, på plats, gå på lokal, så finns det naturligtvis möjlighet att göra det också. Men jag slår ett extra slag för de här hälsokurserna som jag tycker är helt fenomenala. Om man till exempel är sjukskriven, föräldraledig eller som jag bor i Tjotahejti, så kan man ändå så att säga få vara en del av deras fantastiska organisation och kunskap. Tack Studieförbundet Vuxenskolan! Och välkomna till, vad ska man säga, det första faktiskt avsnittet av Inte din morsa möter. Det här är en liten specialpodd som vi släpper
släpper, för att vi ibland får ett sånt otroligt sug efter att prata med vissa människor som känns viktiga, dels för oss och som vi blir nyfikna på och som vi känner bara att det här, den här berättelsen måste ut, den måste ut till er, våra älskade lyssnare. Och berätta, Ann, du är ju den första av oss som då högg tag i nästan maniskt desperat i vår första gäst.
Jag tyckte att hon passade som handen i handsken, för det här är ett ämne som vi återkommer till, men typ i alla fall nästan varannan podd.
Ja.
Det här med utredningar och medicinering och hur man inte ser the big picture av liksom hur en utredning går till, om man säger. Att man ser så lite till de mänskliga aspekterna.
Ja, men lite grann också som att när man undersöker psykisk ohälsa och så här, psykiskt mående, så är det lite grann som att varje yrkesgrupp tittar utifrån sin horisont. Och då menar jag liksom, inom psykiatrin så har man liksom, då tittar man på en del och har kanske biomedicinska förklaringsmodeller till varför man har ångest, är deprimerad eller mår dåligt. Och utifrån en psykologisk aspekt, alltså psykologer som är skolade i psykologi, de kanske tittar på liksom psykisk ohälsa ur ett lite annat perspektiv. Då angriper de från en helt annan vinkel, och då räknar man med trauman och uppväxtförhållanden och stress- och sårbarhetsmodellen. Alltså så här. Och sen har du utifrån ett existentiellt perspektiv. Jag kommer från den världen, jag är teolog och har läst liksom en halv utbildning till präst, och då pratar man om själavård. Mm. Och inom alla religiösa discipliner så finns det liksom ett väldigt stort element av en vilja att försöka förstå varför vi lider, alltså mänskligt lidande, och det förklaras liksom ur massa religiösa perspektiv och massa existentiella perspektiv framförallt. Just nu så ser man så här, som en stor våg av den här biomedicinska förklaringsmodellen, nämligen att det är fel på eller obalans i signalsubstanser i hjärnan. Det är liksom förklaringsmodellen som är förhärskande, och därför har vi ju de här neuropsykiatriska funktionsvariationerna som har vuxit i antal explosionsartat. Du har fått ADHD-diagnos, jag säger inte att det är fel alls faktiskt, men då är det som att man stirrar sig blind på att allt ditt lidande har med din ADHD att göra. Mm. Och så behöver det ju faktiskt inte vara, för du kan ju också ha existentiella problem. Du kan ha ett medberoende som inte har med din ADHD att göra. Och du kan framförallt ha ett beroende samtidigt som du har ADHD. Och det är ju det som hände med, nu outar vi hennes namn, Ellen Bergström. Hon skrev ett inlägg på sin Instagram som gjorde att vi bara, shit, vi måste snacka med henne.
Samtidigt. Jag smsade dig och du ringde mig, jag kunde inte svara.
Ja, bara, hallå. Men så jävla kul. Och hon skrev så här, jag kan läsa det för er. Som ni kanske märkt så har det varit tyst från mig. Jag har mått rätt dåligt fastän jag knappt fattat det själv. Eftersom jag gick på en stark ADHD-medicin som gjorde att jag typ försvann. Både fysiskt och psykiskt. Har gått ner ofrivilligt i vikt och blev helt manisk i att bygga. Så snälla, kommentera inte min vikt, för det är inget jag är stolt över alls. Och har mått skit över det och undvikit att lägga ut bilder på mig själv. De sa gång på gång att medicinen inte var beroendeframkallande, men det var den visst. Jag vill inte skriva här öppet vad den medicinen heter, eftersom jag inte vill förkasta den då den säkert kan funka på vissa. Det har varit ett tufft halvår med andra ord, men senaste veckorna har allt börjat släppa och jag är på väg tillbaka att bli mig själv igen. Tacksam att jag har min familj som betyder mest av allt på denna jord. Vi har ju följt Ellen Bergström, hon var ju gäst i vårt lilla matlagningsprogram, kommer du ihåg det?
Precis, för er som inte vet vem Ellen är, så är ju hon skådespelare, sångerska, hon var ju med i den här, med, vad heter den, Masked Singer, och hon har pratat i Riks Morgonzoo och liksom är allmänt jävligt smart och rolig, tycker jag. En härlig människa.
Och sen kan man ju säga att alltså, hon är ju multitalang, och hon är ju framförallt kanske känd för sina otroligt roliga sketcher som hon gör. När hon gör betalda samarbeten så är det ju som att liksom, hon producerar liksom,
en miljonfilm
typ. Ja, men en miljonfilm som man bara så här, vill titta på om och om igen, och man bara skrattar ihjäl. Ja. Hon har gjort Sen är det ju också lite kul att följa henne. Hon är ju också ihop med The Bachelor som hon har fått barn med då.
Mm.
Men vi
vi läste det här liksom, i alla fall.
Vi läste det här och vi har känt Ellen sedan tidigare och vet att hon blev nykter för ganska många år sedan.
3 år sedan.
Alltså hon
3 eller 4.
Outade sig själv som nykter alkoholist då och liksom det, hon är liksom lite i samma ålder som Josefin Dahlberg som är influencer ihop med Josef Fares och driver massa så här wellnessföretag och sånt. Ja, men de är i alla fall modiga och så här, blev nyktra väldigt tidigt och tror jag har varit förebilder för många. Hur som helst, det här skrev hon och vi blev förstås nyfikna. Hur har det här gått till? Hur kan man liksom bli, kan man ens bli beroende av ADHD-medicin och de flesta läkare, jag hörde nyss Lotta Borg Skoglund sitta i Nyhetsmorgon. Hon, det är ju väldigt stor exponering på henne. Hon är ju liksom, går ju i bräschen för att föra ut liksom budskapet om ADHD, ADHD på arbetsplatsen. Hon har skrivit en bok och så här. Vi gillar ju henne, vi har jobbat med henne.
Mm.
Men hon sa också så här, nej, de här doserna är inte beroendeframkallande. Men
jag förstår inte, hon är en av Sveriges främsta ADHD-experter. Hon skriver så här, hon skriver mycket om flickor och kvinnor, hur det påverkar liksom, hur vi liksom vänder inåt och blir duktiga flickor och så här. Och hon pratar mycket om att man måste göra sina utredningar som tjej för att man ska bli en i statistiken och bla bla bla. Men jag förstår inte varför man inte skulle liksom kunna bli beroende och vilja ha en större kick. För det som händer när man tar den här medicinen är ju att helt plötsligt så känner man sig som en doer. Man känner sig som att man får en liten kick, precis som man får av amfetamin. Man blir så här pigg och glad, känner sig tacksam och kärleksfull och bara så här, okej, sätt mig var som helst, nu kör vi. Och det är klart att det är en väldigt skön känsla. Många som har ADHD beskriver att de går upp på morgonen och liksom först efter lunch, pratar med en killkompis häromdagen, vaknar man till liv liksom. Och så har man supermycket energi och sen så blir man av med den, så blir man trött och så blir man tvär. Och varför skulle man inte kanske vilja öka dosen? Särskilt om man är en beroende person som Ellen är liksom.
Ja, nej men det, alltså, jag tycker framförallt att man ska inte liksom fara med osanning, för att ADHD-medicinerna, vi kan ju bara säga vilka de är, det är Concerta, Stratera och Elvanse då, som är väl ganska, som de är vanligast, och alla de här är ju narkotikaklassade läkemedel.
Mm.
Och själva den märkningen vittnar ju om att det visst är beroendeframkallande preparat.
Mm.
Och sen är det mycket riktigt att så här, om du inte har beroende genetik, om du inte har... Vad beroende beror på, där de tvistar i lärde. Mm. Men om vi får citera då, eller i alla fall sammanfatta vad Fred Nyberg, som är professor i biomedicin och framförallt i så här genetik, och han har ju forskat kring beroendehjärnan, och han menar ju på att det finns ett kluster av gener som finns hos personer som utvecklar beroende.
Mm.
Och sen är det i kombination såklart med att man säger att man har en sämre självtröstande instans, det vill säga att man har svårare att reglera känslor och kanske framförallt ångest.
Mm.
Och då har man ju goda förutsättningar, eller vad man ska säga, för att utveckla ett beroende. Det vill säga, du har liksom en sån här samlar besatthetsgen, liksom att man vill uppnå höga dopaminpåslag.
Mm.
Och du får det, och då vill man ha mer och mer och mer, och man vill liksom ha det där hela tiden. Och sen har man också svårt att reglera ångest, så att när du känner ångest så blir den kanske mer smärtsam än för andra människor. Så, och de två, så att säga, i kombination gör att man har lättare att utveckla beroende. Det är klart att man, om man nu kan bli beroende av Sobril, som är en annan narkotikaklassad medicin som är ångestdämpande. Och det är ju välkänt sen liksom, alltså det är en stor, nu är det jätterestriktivt med förskrivning av just Sobril och benzodiazepiner då, som är starkt beroendeframkallande. Och det var ju inte på 80-talet och 90-talet när våra mammor var liksom yngre, då var det ju helt så här, ganska vanligt att folk fick så här, Valium och sånt utskrivet. Och nu är det jätterestriktivt med det. Alltså det skrivs i stort sett inte ut om det inte är absolut nödvändigt, om man har liksom.
Men jag tror så här, om 10-20 år så kommer vi tillbaka på det här och säga, nej men gud, hur kunde vi som hade kommit så långt vara så här galna och
naiva?
Ja, jag tror verkligen det. Men jag tycker att det är farligt när en sån auktoritet som Lotta Borg Skoglund uttalar sig om att de där doserna inte kan leda till det. Jag känner kanske 10 personer som har berättat samma historia som Ellen. Ja, jag kunde inte ta det, jag ville bara liksom, jag blev tjackad och jag ville ha mer och ja, jag tycker att det är så självklart om man kan liksom beroende av socker. Liksom,
men kan vi inte göra som en liten uppmaning då för alla er som lyssnar och som eventuellt har ADHD-problematik eller som har barn som har det och som upplever svåra biverkningar, antingen i form av beroende, att man vill ha mer. Alltså man känner att man inte har ett liv om man inte har sin medicin. Och då, det kan man ju troligtvis förväxla med sig. Men jag mådde ju pissigt redan innan. Det var ju därför jag fick en ADHD-diagnos. Så, men det är väl kanske inte riktigt det. Och det är det din intervju med Ellen verkligen vittnar om. Att hon känner ju liksom att hon mår så fruktansvärt dåligt plötsligt utan medicinen. Så dåligt mådde hon inte innan hon började äta det. Och det är ju en biverkning. Och anmäl det till Läkemedelsverket och var noga med att våga säga det till din läkare. Så här, det här känns inte bra. Och det gäller ju liksom all medicinering faktiskt, framförallt med preparat som har narkotikaklassning. Alltså det är klart att man ska vara varsam där med att äta det. Och det gäller ju sömntabletter som inte, alltså det finns ju olika typer av sömntabletter också, men vissa utav dem som Stilnocto, det är ju bensopreparat som är kraftigt beroende från kallanden. Och där vet jag väldigt många som har fått det ganska lättvindigt utskrivet och som är helt beroende av sina sömntabletter, som känner att de inte kan leva utan dem. Och som framförallt får väldigt hög ångest när de inte tar sin tablett. Och det är liksom det som är en del av beroendets onda cirkel, att när du försöker sluta så upplever du abstinens i form av ökad ångest, olika typer av fysiska symptom och psykiska symptom, att du liksom blir i stort sett så här kroniskt deprimerad och låg, och ser man inne i beroendets onda cirkel. En stor del anledning till att Moderaterna vill införa ADHD-scanning på 5-åringar i förorterna, det är ju för att det finns en jättestor studie som visar att man har gjort en studie på fängelse. Jag kommer inte ihåg om det var Norrtäljeanstalten, en studie under lång tid. Att det är så många där som är omedicinerade och odiagnostiserade med ADHD. Och odiagnostiserade och obehandlade ADHD leder då i många fall till kriminalitet och beroende, att man själv medicinerar då. Och det är liksom där man tänker, och där har ju vi pratat med Lotta Borg Skoglund när vi har föreläst på samma ställe, att hon tycker att det är klokare då att man behandlas i psykiatrin med ADHD-medicin än att man själv går ut och börjar liksom punda tjack och blir kriminell. Och det är väl en stor anledning till att man liksom, man säger pest eller kolera, och då är det klart att det är bättre att medicinera än ADHD. Men då ska man också veta att kriminalitet, det finns massor med socioekonomiska faktorer som också ligger bakom kriminalitet. Det är ju inte bara ADHD, för det finns ju massor med högfungerande personer som har ADHD också. Så det är en lite för enkel förklaring liksom.
Men jag tänkte ta den efter vi har lyssnat på den här podden, att det finns det finns ett, liksom ett svar på den av en läkare och forskare kring det, just den undersökningen, varför den haltar så himla mycket. Men ska vi ta och lyssna lite på Ellens berättelse?
Det gör vi.
Ja. Hej Ellen.
Nej men hallå Ann.
Två stabila kvinnor som ska göra en intervju, eller?
Ja,
ja.
Precis.
Men du, vi delar ju inte samma man, men samma diagnos. Jag fick min ADHD-diagnos i juni förra året efter att så här, ha påbörjat en utredning typ 3 gånger.
Ja.
Ja. Och sen så inser jag liksom, dels handlar det ju om att man ska liksom, nu kanske det låter lite lite, men så här, erkänna för sig själv att man måste kanske kasta in handduken, hitta en förklaring till olika saker som faktiskt, hur gammal man än blir eller hur mycket man än försöker, så verkar det liksom inte lösa sig. Och dels tror jag det handlar om att man också sänker garden och är så här, jag inser att jag kanske har spelat lite liksom, så här, nej men svarat lite så här,
inte fel på frågorna, men kanske har liksom upphöjt mig själv lite och så här gett nummer till liksom de som kanske ska säga bra grejer, som min pappa som är så här, hon var svinsmart, hon lärde läsa sedan hon var 4 år. Så här, det, hon har lite otålig, men det har aldrig varit något problem. Istället för att till exempel ringa Sanna eller min syrra och sådär, om du förstår vad jag menar. Mm. Jag började ju äta medicin ganska omgående och har liksom gjort det från och till. Men så sa Sanna Lundell, ja, som du vet om det, i min podd för några veckor sedan att så här, jag tycker inte att det verkar funka så himla bra på dig. Dels tycker jag bara att du blir som liksom lite tjackad, lite spidad. Och dels så, ja, jag vet inte, jag tycker inte så mycket har ändrat sig liksom. Och så har jag tänkt så himla mycket på det där. Och så läste jag ditt inlägg, eller dina inlägg, för jag har ju liksom följt dig och din också, så här ADHD-utredning. Och sen så stod det ju så här, jag har ju några kompisar som säger, jag mår så himla bra, jag har också sagt så här, jag mår så himla bra, jag känner mig så stärkt av det här. Och det är som liksom självförtroende boost, att nu kan jag gå in i ett styrelserum. Och, så, och liksom kunna sitta där utan att typ hata alla. Och så gjorde jag liksom en rannsakan när Sanna sa det där till mig, så tänkte jag så här... Jag vet inte, jag tycker liksom när medicin, jag känner mig ganska så här, antingen blir jag liksom ganska spidad eller också blir jag lite som bara typ en tunna av trötthet.
Mm.
Så jag vet inte, så läste jag som du skrev då först, men jag mår så bra nu, det här liksom, nu har jag funnit mig själv, bla bla bla. Och sen så verkar det inte vara så himla bra, för du skrev ingenting om det. Och sen,
nej, men...
ja, förlåt, jag bara pratar nu.
Nej, men först när jag började ta medicinen så upplevde jag att allt blev bra.
Ja.
Och det var ju inte så konstigt eftersom att det är en typ av amfetamin. Det är klart man mår bra. Jag kände så här, jag är oövervinnerlig. Alltså jag vågar stå på scenen. Jag kommer orka allt. Jag kommer aldrig vara trött. Det som jag tycker är jobbigast är att jag ofta blir så himla trött. Mm. Om jag inte liksom har... något viktigt åtagande eller att jag har ett mål med dagen. Men sen liksom började den här effekten avta och jag kände att jag måste ha mer. Och den läkaren helt plötsligt som jag hade, han hade, de skulle inte göra ADHD-utredningar på den här mottagningen längre. Så han skulle bara sluta, så jag hade ingen att prata med.
Men vad sa de då på den där mottagningen? Liksom hänvisar de dig någon annanstans? Eller var det bara så här, ha det bra nu, testa en annan medicin, vi skriver ut.
Nej, utan då hänvisade de mig till en annan mottagning. Men då fick jag ju inte tid förrän så här, om en månad. Och sen visste jag ju, alltså jag hade ju pratat med andra som hade tagit den här medicinen, att man brukar öka i dos. Så jag tänkte, jag gör det. Så det ökade i dos och det kändes bra. Och det var ju inte, alltså så här, om man jämför mot andra som jag pratade med som tar Elvanse som det då var. De går ju på mycket mer liksom. Men på mig så bara, jag vet inte, jag tror att jag är ganska lätt för att få dopaminer ändå av mig själv, av typ kreativitet. Så för mig blev det så jävla mycket bara. Alltså jag blev helt manisk och liksom tappade allt runt omkring. Folk kunde komma liksom, jag var på min stuga, folk kunde komma dit. Jag typ sa inte ens hej, jag var bara helt fokuserad på att jag typ ska riva den här väggen eller bygga den här grejen. Liksom, jag kände bara att, jag kände hela tiden så här att det här är inte långsiktigt. Det här kommer inte funka i flera år.
Men kände, du, kände du ett sug efter mer? Eller liksom hur...
Ja, det gjorde jag. Eller jag kände ett sug efter att ha energi.
Jag
det var helt magiskt att för en gångs skull bara ha energi. Och orka göra allting som jag tänker på. Annars så tänker jag ju bara massor, men det kanske inte sker.
Men vad sa till exempel, vad sa din snubbe och vad sa dina kompisar?
Liksom... Nej, mina kompisar hade ju reagerat och liksom sagt bara så här, alltså, vad är det som händer? Du är inte dig själv längre. Du kommer inte ens att hälsa liksom, när vi kom ut och du var helt liksom, manisk, alltså konstig. Och sen reagerade jättemånga på att jag hade gått ner så himla mycket vikt.
Du tappade aptiten helt eller?
Ja, alltså intresset för mat var helt borta. Jag sket i vad jag stoppade i mig. Så jag kunde bara stå och skyffla i mig typ vad som helst. Bara för att jag visste att jag var tvungen att äta. Men jag, alltså, det fanns ingen njutning överhuvudtaget. Och jag har älskat mat innan.
Gud vad intressant.
Alltså att njuta av mat. Men det är som att alla de känslorna som liksom har med det som man kanske har fått dopamin av det, eller nej, det stämmer inte heller, för att jag får ju dopamin av att skapa och bygga, men det var som om att här så blev det ju gånger 10 dopaminkick, alltså det var
Du behövde inte det kanske.
Nej, verkligen inte. Och i slutet, alltså när jag sista dagen där när jag hade tagit medicin, jag vet, jag sa ju någon bättre när Aftonbladet ringde att jag tog 3, men jag tog 5 sista dagen.
Okay.
Men jag vill inte säga det då, för jag kände bara så här, jag pallar inte. Men då, alltså, ska jag sätta ihop en jävla garderob. Garderoben välter över mig. Den är 2,36 hög. Jag ligger under garderoben och kommer inte ut.
Nej.
Jag ligger liksom och kravlar i den här, alltså i en, som i en kista. Och försöker pilla upp kanten, alltså försöker ta mig ut. Alltså, och jag ligger där under och bara, vad händer? För att jag så här stressat bara ska få upp och bara fixa. Och sen på kvällen när jag låg där på, i sängen, då tänkte jag bara så här, nu är det nog. Jag har legat, jag har en hel garderob har vält över mig. Jag har legat och kravlat ut ur den där, liksom, alltså vad händer?
Men ringde du någon då, eller liksom, gick du bara la dig och typ tänkte så här, jag vill inte dö i en låda?
Då smsade jag Niklas och berättade, öppnade upp mig och sa, jag har tagit alldeles för mycket tabletter den senaste tiden, jag har tagit mer än vad jag skulle, och nu vill inte jag mer. Jag har kastat bort tabletterna långt åt fanders. Jag vill aldrig mer se dem. Och de tabletterna jag har hemma vill jag att du tar bort, gömmer. Jag vill aldrig mer se dem.
Du liksom, du förvandlades. Hur länge åt du tabletterna?
I ett halvår. Och redan innan jag började ta tabletterna så sa jag till Niklas typ så här, jag är rädd för att jag kommer bli beroende av de här. Kan du typ dela ut tabletter till mig? Och så sa jag, det är jätteviktigt att, att du hela tiden frågar mig hur många du tagit och så här, bla bla bla. Men sen, livet händer och han tänkte kanske inte. Och sen kunde jag känna också, om han frågar någon gång så kunde jag ljuga.
Ja, du använder klassiskt liksom beroendebeteende och liksom, ja, missbrukarbeteende. Du började så här undanhålla bevis och du började liksom smyga med grejerna. Det är så här, ja, men ett klassiskt liksom beroende, en beroendeproblematik. Du började bli mer och mer beroende. Jag tror ändå att de flesta vet det. Men för er som inte vet det så har du slutat med alkohol för några år sedan.
Precis. Jag har varit nykter i 4,5 år nu, tror jag.
Shit. Och, woo.
Men det har ju varit helt så här, livsförändrande för mig. Jag är en helt annan person. Men det är ju samma sak där, det var exakt samma sätt, det här beroendet, att jag inte har en spärr. Och att jag typ, i slutet när jag också drack, då drack jag ju så här varje dag i 2 veckor. Och det är som om att så här, när jag vill sluta med någonting så måste jag nå botten. För att komma till beslutet, liksom.
Jag fattar. Men det var ju så som, ja, men en beroende hjärna är ju väldigt mycket ute efter liksom kickar. Bara så gäller det så här att sjunga en kör eller typ se att man har gjort liksom klart ett hus på 2 månader och så här. Och det följer ju väldigt mycket. Men när du berättar så är jag så här, men gud vad roligt, exakt det jag gjorde. men jag anser inte att jag kanske haft någon beroendeproblematik. Så att man har druckit för mycket ett tag. Så det, liksom, det kanske jag också har gjort. Men inte så att jag känner att så här, gud. Jag är lite mer så här, okej, jag kan röka lite, jag kan äta lite godis, jag kan röka hit och dit. Men det, liksom, det finns ju i min familj en mass. Men när du då berättade om din liksom, tidigare beroendeproblematik med alkoholen, var det ingenting som du pratade om med din utredare och sen din läkare?
Jo, det gjorde jag. Och den första läkaren som jag hade var ju lite sådär, ska du verkligen börja med Elvanser? Det är ganska starkt och liksom så här. Men sen i och med att han slutade och sen började med en ny. Och det blev bara tokigt. Och samtidigt, jag blamear inte sjukvården för 5 jävla öre. För jag är en skådis. Alltså jag kan spela så jävla uppstyrd. Jag kan spela vad fan som helst. Alltså jag kan om jag sitter där och jag tänker att jag har, om jag har tagit, om vi säger att jag har tagit för många elvanser, jag hade kunnat suttit där och spelat så jävla cool och lugn. Alltså, mm. liksom, det var inte, jag tycker inte att det är sjukvårdens fel överhuvudtaget. Utan det är skitsvårt att gissa sig till någon som är beroende. Alltså mm. att förstå att den personen är beroende, för att de kommer göra, de kommer lura, alltså man manipulerar för att få det man vill.
Mm, mm. Jo, men det är också en, liksom ett problem. När det, mm. ja, och ja, men,
jag vet inte hur man ska göra för att liksom de som är, som har en beroendeproblematik, hur man ska liksom veta om dem.
Nej, jag fattar, men det har ju varit otroligt mycket debatt kring det här, så här. Är det samhället som liksom har blivit sjukt? Är det samhället som inte klarar av liksom, vad ska man säga, sina medborgare längre, utan liksom skolan är inte så bra, omsorgen är inte så bra, men man kan liksom skriva ut medicin, så liksom, jag tänker att det kommer bli som någon form av tsunami om några år, att alla som har liksom kanske blivit feldiagnostiserade och börjat äta piller och på det sättet liksom på något sätt skjutit fram problemet. Men samtidigt som många skriver i din feed också, som också är väldigt liksom uppenbart och ja, finns mycket evidens kring, så är det ju väldigt många ungdomar, barn och vuxna som faktiskt inte klarar av vardagen utan sin medicin. Så att,
Exakt. Så det är också det som jag kan tycka är jobbigt. Mm-mm. Att jag nu, alltså så här, att när jag berättar det här,
mm.
att folk som går på medicinen, om de berättar det för någon, mm. så tänker de, ah, då pundar du typ.
Ja, för så är det ju inte. Utan de flesta klarar ju av att hitta rätt dos och rätt medicinering. Men sen finns det ju, exakt. Väldigt många. Ja, men jag pratade med en tjejkompis igår, hennes kille har liksom blivit helt galen. Bara liksom, han klarar inte av det. Många tycker att de blir numb, att de är så här, ja då är jag bara så här då, liksom en spillra av mitt forna jag och hit och dit. Det är klart att eftersom den här medicinen reglerar hjärnan, så blir man ju påverkad vare sig man vill eller inte. Så att, jag tycker det här är superknivigt själv, för å ena sidan så märker jag liksom ja, men just impulskontrollen tycker jag, för mig har det blivit ändå att jag lite mer så här blir vid min läst. Inte mycket kanske, men inte alldeles lugn. Men samtidigt så tycker jag så här, om jag gör
en min impulskontroll blev ju katastrof. Alltså, jag kunde shoppa loss. Jag sket i allt.
Mm-hmm.
Alltså nu, jag bara, vart är mina pengar?
Borta. Men du blev liksom, ja men du blev som man blir liksom när man tar någon drog eller dricker för mycket. Mamma säger, det finns ingen morgondag.
Mm.
Mm.
Och då säger många, ja men då har inte du ADHD om du får ett rus. Jag bara, fast det där stämmer inte.
Det är också så himla mycket så här, myter och fördomar. Ja, men då har du inte det. Om du känner dig tjackad, då behöver du inte det. Och hitta, och alla har liksom sin egen tolkning av vad ADHD är. Och sen när man börjar läsa på det, är så här, många med ADHD har ju också borderline. Många med ADHD har ju också hitan och ditan. Man bara, men gud, hur många liksom utredningar ska man göra för att få rätt hjälp? Och det tar ju liksom oftast i genomsnitt 6-7 år innan man får rätt hjälp. Och för många så är det ju såklart liksom katastrofalt. Och det ser man ju, men de här nya liksom förslagen på att man ska så här, utreda barn i förorten direkt. Så man bara säger, jag tycker så här, det här är liksom ett jävla finger i luften och liksom åt hela samhället har liksom blivit sjukt på något sätt. Jag känner inte att jag inte har passat in. Men helt plötsligt när alla i ens närhet gör utredningar och liksom får sina diagnoser, då känner man så här, jaha, jag kanske också måste bli en i statistiken då och visa att kvinnor också har problem. Jag känner mig väldigt förvirrad. Nu har det gått drygt ett år och summeringen av det här är väl inte att jag tycker att mitt liv har blivit liksom bättre, snarare faktiskt tvärtom.
Nej, jag ser med samma. Jag blir bara, alltså innan så hade jag ju hittat strategier för att klara min vardag. Jag tänkte inte ens på att det var jobbigt. Nej. Nu inser jag hur mycket jag hela tiden måste tänka bara för att göra en grej.
Mm.
Och nu kan jag, alltså som i förrgår, låg jag i sängen och bara grät. Bara snälla, alltså Niklas, liksom jag skulle gå och lägga mig typ mitt på dagen. Jag bara, alltså, jag vill bara funka, jag vill bara vara normal. Varför?
Mm, mm.
varför kan jag inte bara få vara? Varför kan jag inte bara få vara? Varför kan jag inte bara få funka? Liksom...
Du har liksom börjat, för det som händer är ju så, som du verkar också känna, att man har börjat fråga, sätta sin egen så här, kompetens. Så hur jag än liksom vrider och vänder på det, så blir det min kvinnliga kompetens liksom. Gud, jag kanske inte har varit någon bra mamma. Jag kanske, liksom, jag kanske har sumpat massa jobb. Jag kanske liksom har lämnat den där mannen. Jag kanske liksom inte skulle flyttat därifrån. Det blir som att allting, jag känner så här, gud, allting jag har gjort, har det varit fel? Ja, men jag förstår det. Och det kanske är bra att man gör liksom en ramsaken.
Men det är att man går ju så himla mycket på känsla.
Jag vet.
Alltså, för mig så måste allt vara på riktigt hela tiden. Allt måste kännas på riktigt. Allt måste vara genuint. Och om någonting känns fejkat, då klarar jag inte av det.
Men om man liksom lite kort ska berätta om vad medicinen gör liksom med oss. Det är ju inte heller helt klarlagt. Så att allting är ju lite, liksom, ja, men lite som i psykiatrin var förut. Att man, så här, ja, men man hittar på liksom sina egna förklaringar eller sitt eget sätt att använda medicinen på. Så tycker jag det känns som. Eller vad känner du?
Mm. Jo, men jag känner samma sak.
Ja, och liksom...
Och jag tror så här, eftersom att...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Upplever också när jag pratat med många att ADHD yttrar sig så himla olika på olika människor. Som jag till exempel, som har problem med att jag är trött ofta. Jag får panik liksom när det blir för mycket saker, eller att saker ändrar sig och liksom, och så bara tappar jag det. För att jag har 1000 miljarder saker i huvudet som jag ska göra. Och sen hinner jag inte, och så skriker en unge, och sen är det tvätten där, och just jag skulle göra det. Det blir liksom bara panik. Jag skulle bara behöva någonting som tystade ner alla måsten. Och så att jag mer kunde så här sortera, vad är egentligen viktigt nu? Behöver du göra alla de här sakerna? Och jag upplever inte att det här Elvanse hjälpte mig med det. Däremot så fick jag tipset om någon medicin som heter Stratera. Som tydligen som inte är narkotikaklassad. Som på något sätt ska då kunna strukturera tankarna, eller man blir mer lugn. Men då stod det också att man kunde bli trött. Och då det går ju inte.
Nej, det går
då
inte.
Då kommer jag ju somna.
Ja, men det är så här, ingen medicin kan ju, vad ska man säga, bota ADHD. Men det som många ändå uppfattar, det är så här att man... Det här då metylfenidatet, att det får 7 av 10 tycker att de får effekter av det här, att liksom att de blir hjälpta och att de blir då, att man bromsar sina egna impulser och att deras självkontroll då ökar. Och såklart är det bra. Och att det här liksom, det beror ju på en obalans i ens liksom hjärnans signalsystem, någon form av, det är inte heller helt utrett. Och då menar man då, eller för många känner de då att det här målnyktade beteendet, att som man säger så här, människor med ADHD, de vill bara göra roliga saker. Man kan komma hem till dem och säga så här superstökigt, och sen vill de ändå bara liksom fokusera på det som är kul. Eller det som är lätt för dem liksom. Men jag känner att man har haft sin personlighet i massa år. Bara för att jag tar min medicin så är inte att jag känner så här, nej men jävlar i min gata, nu känner jag bara för att så här, sortera allt. Liksom, du och jag satt ju, skickade bilder till varandra. Okej. Okay. Men det som jag förstår lite då, jag tycker ändå att jag har blivit så mycket bättre. Typ när jag var så här, kanske runt liksom, ja men i tonåren när jag började tänka på hur det var, så var det liksom väldigt, väldigt rörigt. Men för mig var det normalt. Det är som att man ser ju inte riktigt de här, vad ska man säga, stökeriet. Och då tänker jag så här, som tjej, killar kommer ju alltid undan med stökeri och liksom lite galenskap och lite så här, men jag orkar inte det, eller halvgjorda grejer. Men för mig har det blivit, tycker jag, ganska så här, men gud, jag är liksom inte en uppstyrd kvinna, jag måste bli en uppstyrd kvinna, förstår du?
Alltså det har varit min dröm sen jag var liten, att jag bara ska vara uppstyrd. Jag sitter på tunnelbanan. Jag minns liksom, ja men typ när jag var 24-25, så satt jag alltid och tittade på kvinnor som hade ordning i sin väska. De behövde inte leta och rota och vända upp och ner på den. Det är alltid bara låg i små fack. Och jag sitter så här, jag bara, wow. Så där vill jag ha det. Alltså, varenda dag så tänker jag, idag ska jag strukturera upp allting hemma. Mm. Och att säga att man ska strukturera upp allting hemma. Allting.
Men vi tror ju det.
Det går inte.
Men vi tror ju det, sen blir man ju besviken. När det inte går.
Och sen börjar jag strukturera. Men då hamnar jag i ett hörn. Och börjar fippla med typ, börjar liksom sortera sladdarna i en låda. Liksom i en timme istället för att städa. För mig är det att städa.
Men jag tänker också, jag vet inte, jag tyckte min utredning liksom var superproffsig och den liksom, ja men den var verkligen en rejäl utredning. Men om man till exempel lyssnar ändå, så här, vad är nyttan med en diagnos? Och så finns det då, ja men om man liksom pratar med överläkare och liknande, så säger ju många att så här, när man började utreda liksom ungdomar och barn för 25 år sedan, då var det ju väldigt många så här, olika yrken som var inbeblandade, med liksom läkare, psykologer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logopeder, speciallärare. Alla var liksom involverade i din ADHD-utredning. Men nu så har man liksom slimmat processen, så nu är det ju oftast bara en psykolog och en läkare som är inblandade. Det som gör ont i mig, både vad gäller liksom dig och mig då, eller med barn som utreds, att det är så här, det är liksom, man träffar två människor och sen så gör de en utredning och det blir så jävla kliniskt. Inte så här, kan vi hitta ett annat sätt, som liksom, en av mina söner har ADHD och han var så här, men jag vill inte käka medicin, det, liksom, det funkar inte på mig. Kan vi hitta något annat sätt då? Så då har han börjat liksom yoga, meditera, han tar lite kalla bad, det har jag varit med på. Han liksom dricker inte alkohol, han bla bla bla. Det är så otroligt svart eller vitt, tycker jag, så här. Okej, men då får du ta medicinen så kommer allting bli bra. Och jag blev också lite lurad och jag tänkte att nu kommer mitt liv bli liksom magiskt. Men så blev det inte så stor skillnad, förutom att jag så här känner mig lite så här avstängd. Jag vet, det kanske är för tidigt att liksom göra någon form av analys. Men det är det att man, jag skulle kunna liksom vilja att man såg det i ett större perspektiv. Att så här, finns det något som, om man tar till exempel autism, som har så här, otroligt mycket att göra med hur människor äter liksom. Snabbmat är liksom förödande. Alltså det finns,
men det känns också som, jag tror, alltså jag upplever också som att människor inte tar ADHD så mycket på allvar längre. För att det är så, de säger typ, många säger så här, nu har varenda kändis ADHD, jag har den också där, vem fan bryr sig? Att det blir så himla, jag vågar knappt säga det i det offentliga rummet, känns det som, för att Alltså också så här, folk bara säger att man bara vill ha gjort utredning för att få uppmärksamhet. Och så vill jag prata om det för att jag tycker att det är viktigt. Men då blir jag liksom skammad. För, alltså du vet så här, jag vet inte. Jag vill göra saker som gör skillnad när jag pratar om saker. För att jag vill någonting bra. Mm. Jag vill aldrig liksom någonting dåligt. Men nu känns det lite som efter jag gick ut med det här så är det många som har också skrivit elaka saker. Alltså inte elaka, men liksom så här, typ att du har inga problem, du har ett strukturerat liv. Och typ säger att någon kvinna skriver att du har uppenbart gjort din utredning privat, du har betalat för den här själv. Och jag bara, nej, det har jag inte. Jo, det har du visst det, för du skrev att du sa att du hade bokat en tid. Mm. Jag bara, ja, jag bokade en tid hos vårdcentralen. Eller va?
Alltså du skulle inte stå till svars för vad din utredning hade gjorts. Det blir liksom lite annat fokus.
Jag vet inte. Men jag har inte gjort min utredning privat. Jag har inte betalat för den. Och det hade jag aldrig gjort heller.
Nej.
För jag är snål alltså.
Du bara, mina pengar är slut förresten.
Men när det kommer till mitt mående, då är jag fan snål alltså.
men vad fick du att göra utredningen först då?
Det var efter att jag hade slutat dricka och att jag märkte att... Men sen, alltså, människor hela tiden sa till mig, men gud, du måste ha ADHD. Hela tiden. Mm. Och jag var väl nyfiken, vad har jag det? Eller har jag inte det?
Mm.
Och sen så var det också att jag... Det var inte bara för att jag var nyfiken, utan det var ju också att så här, jag märker ju att jag har... Jag får ofta liksom... psykbryt, inte psykbryt på andra människor, men att jag liksom tappar det snabbt och blir ledsen väldigt lätt och klarar inte av att göra samma sak mer än, alltså jag har inte haft ett jobb i mer än 2 månader. Jag menar, ja. Så här, jag ville bara få en förklaring. Varför blir jag deprimerad? Varför måste jag hela tiden göra någonting? Varför måste jag hela tiden rensa mamma som tappar skåp? Varför sitter jag och sorterar lavastenar när vi är på en härlig liksom couple vacation och vi ska åka liksom upp på någon jävla berg med någon, vad heter det, vulkan? Då står de och berättar om den här vulkanen, men jag orkar inte lyssna. Så jag bygger bara massa torn med lavastenar på varenda stopp. Och Niklas skäms ju ihjäl. Alltså jag sitter som ett barn och bara bygger torn. Alltså jag är 30 år gammal och bygger torn. Det är liksom, jag sitter och stickar på en romantisk middag och virkar. Liksom, varför gör jag så? Varför är jag så jävla barnslig? Varför kan jag inte bara bete mig?
Jag fattar.
Men du, jag håller på att kissa på mig. Jag måste gå upp i lägenheten. Ja. Jag ska åka till Vinghåk.
Ja. Men en sista grej bara. Man blir så här, liksom, börjar typ hetsa till alla man känner. Och en killkompis till mig sa så här... Gud, helt plötsligt vaknade jag upp, han fick sin diagnos, jag tog min medicin och helt plötsligt så vaknade jag upp och inte kände något självhat. Min libido, jag vågar liksom ha sex, jag vågar hänge mig. Jag bara säger, jaha, jag är typ inte känd för att ha sex. Jag tycker att det var stor skillnad. Så att det är ju verkligen mycket som sitter i ens hjärna också, tror jag, förstår du? Och det påverkar alla väldigt olika. Men jag tänker att man måste i alla fall prata om det. Och att ett sätt funkar inte för alla. Och det här kanske inte är slutet på historien för någon av oss. Men jag är stolt över dig, för det är fortfarande liksom ett stigma för en kvinna att prata om det här, för då framstår det hela tiden, man kan inte se skillnad på att man berättar att någonting har blivit snett och att man är crazy. Så att jag vill bara tacka dig, du är modig och underbar och I love you, man.
Men tack.
Nej, men det är viktigt.
Jag tror att man är inte crazy, man är bara människa.
Ja.
Vi har bara byggt upp någon bild, jag tror i takt med sociala medier har vi liksom byggt upp en bild av någon...
Vi måste vara perfekta.
Att alla tror hela tiden att människor är så perfekta. Det är verkligen inte så. Och bara för att jag tog för mycket ADHD-medicin så det är inte mig till något psycho. Alltså jag är inte... Jag är bara människa. Hallå. Ja. Och dig.
Jag är så glad att du inte dog i den där kistan från Ikea.
Ja, men du, det känns ju lite grann som att vi har levt i liksom en tid där ett gäng lobbyister har liksom fått gå fritt fram. På bekostnad kanske av liksom er patienter skulle jag vilja säga. För det, jag betvivlar inte en sekund att ADHD existerar. Det är klart att det gör det. Men frågan är ju hur denna ADHD då ska behandlas mest effektivt. Mm. Och det är där vi i Sverige har på något sätt, det har rått en konsensus att det är Concerta och olika typer av narkotikaklassade mediciner som är bäst för i stort sett alla som får den här diagnosen.
Mm.
Jag känner ganska många som har den här diagnosen. Och jag känner ingen som har blivit erbjuden någon annan, så att säga, behandling. Mm. Förutom så här självhjälp, alltså det vill säga att man ska googla sig fram vad som är bra för personer med ADHD. Typ så här,
äta bra, sova.
Habilitering, äta bra, sova,
meditera
försök, ja, och ha anpassad skolgång och sådär.
Mm.
I övrigt, du som ändå har en son som har den här diagnosen, har han fått någon, tycker du att han har fått liksom bra alternativ till att äta medicin?
Nej, alltså ingen alls. Den har han ju själv, liksom, han har ju själv kommit fram till att han tyckte att medicinen påverkade honom negativt. Dels att han liksom kände sig drogpåverkad och liksom inte kände sig som sig själv och mådde sämre. Alltså att han liksom på något sätt så satte det igång mekanismer hos honom som gjorde att han skenade, om du förstår mig där. Så att han har ju själv fått komma fram till allt från att han har tagit liksom iskalla bad till att han yogar, inte dricker alkohol, inte tar droger, tränar mycket, springer. Och det som han säger att det är ju ångestrelaterat för mig. Så att jag liksom, vad är egentligen hönan och vad är egentligen ägget? Och jag känner så här, skulle han göra en utredning idag så är inte jag säker på att han skulle få en diagnos.
Nej, men det här är ju en annan, ganska för mig häpnadsväckande typ av kunskap som väldigt sällan når ut och når fram.
Mm.
Och det hörde jag i samma intervju med Lotta Borg Skoglund, att ADHD, jag kommer inte ihåg exakt nu, jag vill inte fara med osanning eller att folk ska störa sig, men en väldigt hög andel av alla barn som får den här diagnosen, jag tror att det var hälften av alla som får diagnosen innan en viss ålder, kommer det så att säga att växa bort för. Och det, de flesta får ju höra att nej, det här är ett livslångt, det är ett kroniskt tillstånd, en gång ADHD, alltid ADHD och så vidare. Men det är inte så. Och det är, jag menar, det är ju ganska viktig information, tänker jag. Att så här, har du ett barn som har kanske fått diagnos tidigt, då kanske det är bra att göra om den här utredningen när barnet sen är vuxet och har en färdig hjärna, eller vad man ska säga.
Men det som jag tycker är så oändligt uppseendeväckande och sorgligt är när jag läser på lite om barn och medicin då, bland ADHD-medel, Concerta. Det här är ju liksom miljard industri, och de här då resultaten, undersökningarna bland annat som Karolinska institutet har gjort, så sponsras ju många av dem av producenter då.
Av läkemedelsbolag.
Precis. Och i det här fallet då Concerta. Och det finns ju liksom många verkligen omfattande, superambitiösa långtidsundersökningar. Både amerikanska MTA och australiska RAIN, som då är oberoende, har ju gjort, liksom, följt barn i många, många år. Och det här är ju liksom, det här är ju ingen så här, åh gud, vilken chock för läkare eller för terapeuter och psykologer. Men det finns alltså på sikt inte några som helst positiva effekter på ADHD hos barn med metylfenidat. Till en början kan det framstå som att det är bra för dem, för barnet, att de kan fokusera och koncentrera sig och plugga och liksom, ja, vara med i sociala sammanhang. Men på lång sikt finns det inga bevis fortfarande för att det här ska liksom bli en positiv utveckling för barnen. Och ändå är det så jävla många ungar som proppas fulla med det här. Är det inte helt sjukt?
Jo, och jag kan tänka mig, för att det här fick vi ju också ta del av i Ellen Bergströms kommentarfält, att det är väldigt många föräldrar som blir pissfrustrerade av att höra oss andra då som kanske inte har barn. Alltså jag har ju inget barn som har ADHD. Alltså vad ska man göra då? Alltså vad fan ska man ta sig till när det inte finns en annan hjälp att tillgå? När det inte finns en skola som backar upp om det inte finns diagnos? Och en skola som i stort sett kräver medicinering för att barnet liksom inte klarar av att prestera i den miljö som erbjuds. Och liksom, har man ett barn som mår så jävla dåligt och så nedbruten för att, som du säger, och som Lotta Borg-Skoglund är inne på också ofta när hon får uttala sig, att liksom misslyckanden gång på gång i skolmiljö och
känna
socialt,
sig utanför,
känna sig utanför, konstig, bara liksom,
att man inte förstår de sociala koderna.
Att man är annorlunda och så här. Men samtidigt är lösningen, den enda lösningen är det medicin. Eller finns det liksom annat vi kan göra för de här barnen? Jag är rätt övertygad om att det finns annat att göra.
Det är väl klart,
alltså det måste finnas en skola som har större beredskap för personer som har liksom varianter på beteenden. Mm. Alltså det kan inte vara så att alla ska vara stöpta i samma form och ha samma behov. Det måste finnas liksom flera möjligheter att ta hand om barn som inte liksom jämn presterar som robotar typ och maskiner.
Men jag tänker också att det är så tacksamt, och jag tänker så här, jag vet inte, jag kanske som att svära i kyrkan och jämföra lite med lite så här en ny rasbiologi. Jag tänker på de här internerna då som, halleluja, vi gör reklamfilmer, nu är det bara ge hela jävla liksom misslyckade karaslogsbunten amfetamin liknande preparat, så kommer vi liksom inte ha en tjuv. Alltså jag bara känner att det är som Kling och Klang, det är Pippi Långstrump. Och i det här, i den här undersökningen som många hänvisar till, så skriver då Lars Lundström som är fildoktor i psykologi att, men titta lite noggrannare på det här. Av den ursprungliga gruppen om 589 interner har det visat sig att man genom då uteslutningar, bortfall och intresseurval hos en grupp med hög missbruksfrekvens har lyckats vaska fram då en ADHD-grupp om 30 personer. Och alla som då tidigare missbrukare med låg utbildningsbakgrund och en mängd olika psykiska problem. Då har de nappat på ett sådär erbjudande om att liksom, vad menar undersökningen, om att de skulle få då garanterad kostnadsfri amfetaminliknande behandling. Och det är alltså gruppen ute 5% av då den ursprungliga populationen.
Ja, men det är också så här ganska roligt att de är så här, amfetaminliknande behandling, tuppen ja. Mm. Här, då blir när man lite själv har ett tjackmissbruk som man inte kan utöva
ja,
när
bara,
man
tuppen
är
ja.
Inne i finkan. Man bara,
menar,
ja, ge mig tjacket.
Ja, vi är ju med liksom. Och jag tänker så här, och då framställer man ju ändå på något sätt kriminalitet som det ska vara någon så här kroniskt ärftligt på något sätt betingad defekt då som man har i nervsystemet, att det är så här, ja men det är de här osmarta liksom som kommer från typ socialklass 3, dumhuvudna, Hitte Joel och Hitte, liksom det är de, nu medicinerar vi dem så slipper vi det här. Och jag vet inte, det är så här, gå tillbaka till någonting som det känns som att det borde ha kommit förbi liksom egentligen för alltid, men i alla fall tidigt 1900-tal.
Ja, men man refererar ju till liksom Moderaternas Svenonius utspel om att tvångstesta då barn i förorten för ADHD. Och till hennes försvar så använder ju hon sig då också av någon typ av studie som visar att barn i vissa områden då är underutredda och undermedicinerade. Och det kan då vara svaret på varför kriminalitet då är så utbredd i dessa områden. Och det tycker jag också är en så här grovt förenklad förklaring. Och framförallt så är det ju en sån billig lösning. Då behöver man ju varken satsa pengar på skolan eller socialtjänsten. Kan ju dra tillbaka, precis som de har gjort om man läser som vi har gjort, Diamant Salius bok Tills alla dör. Man ser liksom hur nedmonterat hela Järvafältet är från, liksom, från socialt ansvar. Vi har bara helt så här, det finns ingen socialtjänst längre, det finns ingen ungdomsgård, det finns ingen så här vårdcentral, alla bara dragit därifrån. Och sen ska vi istället pumpa dem då med ADHD-medicin. Det är klart att det är billigare. Och det är otroligt cyniskt, och som du är inne på, jag tycker absolut man kan dra så här paralleller till 30-talet när man liksom byggde Långbro sjukhus och bestämde sig för att typ
mäta skallar på folk.
Och ja, näsor det man gjorde. Och öron, ja. Ja, man bara gjorde det på sig. Aldrig.
Ja, men liksom, Rasbiologiska institutet var liksom inget litet så här avstick i vår historia. Nej. Att mäta skallar och försöka hitta genetik och
en stor pampig byggnad där professorer härjade. Och det gäller ju även Tredje riket, att man tog då de här icke-ariska barnen skulle se dem. Man kunde liksom hälla någon salpetter i vätska eller någonting liknande i deras ögon och se om man kunde då göra dem blå. Och det här är lite som, även om man inte håller på och mäter skallar och gör liknande, så är det ju samma liksom, ja, men filosofi bakom att allting är en defekt från ett arv. Och genetiskt betingat.
Ja, att man har ärvt då.
Ja.
ADHD är ärftligt. Och samtidigt så är det, tycker jag också, så viktigt att poängtera att nej, det går inte att biomedicinskt mäta eller provta för ADHD. Det kan man inte göra med en mängd andra psykiatriska diagnoser. Alltså det går tyvärr inte att provta för bipolär sjukdom eller schizofreni. Och samtidigt så finns ju de sjukdomarna. Och det är liksom inte det vi tvistar om här. ADHD är ju verkligen en beteendeförändring, eller vad man ska säga, med så här, man kan göra kognitiva tester som verkligen, verkligen är väl utvecklade och utbyggda för att fånga upp liksom vad det är för typ av svårigheter som finns hos personer med den diagnosen. Så jag betvivlar inte det dugg, men samtidigt så är det så provocerande att liksom den enkla och enda lösningen som presenteras, ja, men att du liksom inte har blivit erbjuden någon form av så här, ja, men hjälp med struktur eller arbetsterapi liksom.
Det får man ju ta tag i på ett privat plan.
Det får man göra helt själv. Ja.
Ja, det får man göra helt själv för dyra pengar. Och det är ju vissa ja, men som har möjlighet att göra det. Men samtidigt så är det så här, när man har ADHD så är det lite så här, jag tycker jag har träffat så många som man fick sin diagnos och sen har de flesta inte gjort någonting åt efter det. Alltså knappt ens lyssnat på en podd. Man bara säger tack så jättemycket frun, gode läkaren. Och så tar man sin medicin och tänker sen nu ska allt bli toppen. Och det tycker jag var väldigt intressant att prata med Ellen om. Att så här, att vi till en början var så här, hon skriver det i ett inlägg för några månader sedan, att så här, ja hej, jag har inte hört av mig så mycket och så här, jag mår så bra, jag mår bättre än någonsin. Nu har jag äntligen liksom börjat finna mig själv och fått en struktur och jäda jäda. Och sen så går det liksom några månader till och man är så här, nej men gud, jag tycker fortfarande att liksom att det är jättesvårt att så här, liksom gå hem och städa. Alltså, man har liksom inte så stor skillnad i sitt grundbeteende. Mer att man hamnar på villovägar och kanske som hon då köpte ett torp och började liksom bygga ett hus och så här knappt hälsa på sina kompisar. Hon bara så här, nej, inte nu! Så att det jag menar, det är ju liksom inte lösning på allt. Sen känner jag många som känner sig gode gud. Ja, men Tommy Körberg nu har ju gjort en utredning vid 70 års ålder. Jag menar inte, jag förstår att det finns fördelar och du gör det även för mig. Och många liksom barn som känner att de inte kan liksom klara av att fokusera. Men man ser ju också de här barnen som tappar aptiten, går ner i vikt, inte liksom växer som det ska, blir deprimerade. Vi måste också prata om vad det är i samhället som gör att de här barnen kanske inte, man kan ju söka Waldorfskolor och man kan ju ha föräldrar som engagerar sig, men det är just de här utsatta områdena där det kanske inte finns de möjligheterna. Och som du säger, så här, fritidsgårdarna finns inte, det finns inga kuratorer på skolan. Man ska liksom sitta där och liksom ha toppresultat, annars är man ute i systemet på något sätt. Det blir liksom hårdare och hårdare och snävare och snävare. Och det är också en del i de här liksom friskolorna att så här, ja, men om det innan var att så här, man ändå hade en chans i samhället, så har man inte det om man inte har toppbetyg. Och jag fattar det, jag ser det nära på mina liksom, kompisars döttrar. De mår ju skit. Dels ska de vara asnygga, sen ska de vara sportiga, sen ska de liksom ha toppbetyg på allting. Alltså, det, är så här, det är en helt omöjlig ekvation, det samhället och vi kräver av de här ungdomarna och barnen. Det är så här, ta tillbaka 70-talet, allt är förlåtet. Det är så här, man får inte vara barn längre. Det är, jag kände inte alls att det, jag hade inte den känslan. Nu kanske det är för mig själv att ADHD kanske inte var världens bästa på att analysera. Men jag såg inte att det var de här problembarn. Det var ganska små klasser. Det var några lärare, föräldrarna var nära. Det handlar ju om liksom att vara en privilegierad miljö. Det fattar jag också. Men är det inte bättre på att satsa alla de här miljarderna som går åt liksom oklara saker, ursäkta uttrycket. Satsa allting, eller satsa mycket, mycket, mycket mer på barnen då. Och kanske inte så här börja klustra ihop interner. Så här, okay, 90% av ADHD, så här, ge dem medicin bara, så kommer det inte bli någon kriminalitet. Nej, men de känner sig fortfarande utanförskap. De känner att de inte har någon framtid, att deras föräldrar kommer från ett annat land och inte kan språket och inte blir lyssnade på.
Det kan ju vara så att de tycker att de har blivit bättre på att fånga upp och att scanna det här. Och att det liksom, ja,
har det är en kostnadsfråga också såklart.
Men det är såklart också, ja, det är klart att det är en kostnadsfråga. Och sen att det har blivit mindre tabu att få den här diagnosen. Och att medicinering för väldigt många har visat sig fungera och vara oproblematisk. Men det gör inte, tycker jag, okej att så här mörka att det finns massor med människor som Ellen som upplever liksom enorma biverkningar och som kan trigga. Jag skulle tro så här att var den är saliga på sin metod, så är du liksom expert på ADHD och psykiatriker med expert på det, då vill du tro att alla problem kan förklaras med din ADHD. Och du blev beroende av alkohol för att du troligtvis hade ADHD. Det har jag ju fått höra så många gånger. Liksom att så här, ja, men det är en underliggande problematik med en psykiatrisk diagnos. Och det här vet jag ju av egen erfarenhet eftersom så mycket har bipolär sjukdom och ett beroende. Och då vill man gärna tro att så här, ja, men du har utvecklat beroende för att du egentligen hade bipolär sjukdom och självmedicinerade. Ja, så kan det säkert ha varit till en början. Men det fråntar ju inte beroendet stora...
Nej,
liksom,
precis.
Alltså, det är ju där. Ja, du kan ju inte... Du kan ju inte tro att så här, men nu har jag behandlat min bipolär sjukdom med litium, så nu har jag inget beroende längre.
Nej, så nu kan jag börja dricka.
Det är inte så det funkar. Nej. Eller liksom att förskriva då benzodiazepiner till en person som har ett utvecklat beroende. Nej, det är ingen bra grej. Han skulle troligtvis kunna bli jätteberoende av det. Nu har han gudskelov en läkare som är jätteförsiktig med det, som verkligen tar hans beroende sjukdom på allvar. Men uppenbarligen så var det inget som Ellens då psykiatriker tyckte var problematiskt. Och det är det här jag menar, det är ju livsfarligt. Vi som känner personer som så många som lider av beroende, att så här, nej men gud, man måste liksom ta det på allvar. Det är precis lika allvarlig sjukdom som ADHD eller någon annan psykiatrisk diagnos. Alltså, beroendesjukdomen tar ju så jävla många liv varje år. Och liksom, varför ska man negligera den sjukdomens allvar? Det är ju urkorkat och jättesorgligt, tycker jag.
Jag tycker också att hon belyser en problematik. Så här, hur stort ansvar anhöriga antas ta och orka ta. Hon säger så här, ja, men i början bestämde jag min kille att han skulle då han skulle liksom dosera ut då medicinen till mig så att jag skulle gå bananas. Men sen vet ju alla som har ett vardagsliv med småbarn och jobb och hiten och ditan och flyttar och bla bla, att liksom, det där kommer ju alltid av sig efter ett tag om man inte är superprusseluskan liksom. Eller ta ansvar för dig själv. Så att, det där liksom blev ju... Jag förlorade ju han koll på ganska snart och vice versa. Och när man själv inte har den problematiken så kan man heller inte riktigt förstå. Man är så, men det är bra, nu verkar hon fixa det där själv. och sen liksom, som hon säger också, sista dagarna så bara petar hon i sig då... Från att jag skulle ta en tablett så bara gladeligen petar hon i sig 5.
Ja, och så här, vågar inte säga det för att hon tyckte det var så pinsamt också. Så när så här, jag tog 3, fast egentligen tog hon 5.
Ja. Liksom.
Nej, jag tycker hon är så jävla modig. Jag tycker också att hon gör det så snyggt. Att så här, det här är min upplevelse. Jag säger inte att det här är dåligt för alla.
Nej.
Det finns uppenbarligen jättemånga i hennes kommentarsfält som sagt blir sjukt provocerade och tycker att hon så här, du ska inte kritisera medicin, det har räddat livet på mina barn. Det är liksom inte det hon gör. Hon berättar bara om hur medicinen höll på att liksom förinta och förgöra henne.
Mm, precis.
Så, och det funkar, alla är liksom är olika, och har man inte beroende klustergener och har ett utvecklat beroende, men då är det säkert ingen far alls. Men har man det, vilket 10% av befolkningen har, så kanske man ska vara lite försiktig. Och då kanske man i alla fall kan ha en läkare som påtalar det. Att liksom, jo, just du ska vara lite försiktig med den här medicinen. Och du ska verkligen hålla dig till din dos. Och känner du sug och ökat sug, ring. Då kanske vi måste liksom ring. Ja, för guds skull. För att liksom, har du köttat in dig i ett beroende och låta det pågå. Ju längre in i beroendets klor du kommer, desto svårare blir det att komma ur det. Så är det verkligen. Så att det är så jävla skönt att hon har fått ordning på sitt liv.
Men jag tänker, hon är ju också liksom förskonad på det sättet att hon är frilansare. Hon kan få in en lite större peng och kanske... Ja, men det kanske inte är någon jätteskandal om hon står på sitt torp och målar dygnet runt. Liksom. Hon har ett barn. Ja, men du förstår, nu förenklar jag lite. Men tänk dig någon som kanske sitter på liksom, är lärare eller... kanske ambulansförare och den här galenskapen sker. Gud, så här briserande bomber där ute i samhället. Gud, jag vågar knappast ens tänka på det. Man säger, iho!
Hon har ju humor, det är jävligt. Och det är en annan grej, det är fan att man har saknat Ellen. För hon har ju på riktigt varit helt frånvarande i sociala medier. Hon har dykt upp och gjort typ en Pepsi-reklam också, någon annan grej. Men i övrigt har hon varit helt borta. Så att jag är bara glad att hon är tillbaks nu. Och sen tycker jag att hon ska hyllas för sitt mod. Och som sagt, för alla er som lyssnar på denna specialpodd, om ni själva upplever någon form av biverkning, oavsett vad det är för medicin, anmäl det till Läkemedelsverket. För det är så man gör liksom långtidsuppföljningar, att man faktiskt kan se så här, oj shit, nej, nu har det bara rasat in biverkningar här, och då måste man liksom se över hur de här medicinerna fortsatt ska förskrivas. Så jätteviktigt vittnesmål, Ellen, och till alla er andra som vågar vara liksom lite ärliga. Och bara för att en läkare har liksom, förskrivit någonting, så behöver inte det vara 100% bra för en. Det kan man ju också ha, att våga vara lite kritisk.
Precis.
Mot liksom läkarvetenskapen och vården. Det är ju liksom... det är på sin plats att vi är det. Vi ska vara kritiska mot allt egentligen som berör vår egen hälsa och vårt välmående. Stort tack alla ni som har lyssnat.
Och tack Ellen.
Tack Ellen framför allt.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.